Du lyssnar på Double Cross, sanningen om spionerna bakom invasionen av Normandie, av Ben McIntyre. I översättning av Per Lennart Månsson, inläst av mig, Kristoffer Svensson. Härvor inuti härvor, intriger och motintriger, list och bedrägeri, spel och dubbelspel. Verklig agent, falsk agent, dubbelagent. Guld och stål, bomben, dolken och exekutionsplutonen. Alla var de sammanflätade i mången väv så invecklad att den blev otrolig och ändå sann. Winston Churchill. Platsen vi önskar kriga på måste hållas okänd. Hålls den okänd tvingas fienden förbereda sig överallt. Förbereder han sig överallt får vi en utspridd fiende. Stärker han framsidan, försvagas baksidan. Stärker han baksidan, försvagas framsidan. Stärker han till vänster, försvagas han till höger. Stärker han till höger, försvagas han till vänster. Förbereder han sig överallt, är han svag överallt. Sun Tzu. Förord. På sommaren 1943 la en elegant och lågmäld underrättelseofficer, iklädd skotskrutiga byxor och rökande på sin pipa, sista handen vid ett hemligt vapen som han hade arbetat med i mer än 3 år. Vapnet, med unik styrka och obegränsad räckvidd, var helt olikt alla andra som konstruerats både förr eller senare. Det var så höllt i sekretess att dess uppfinnare för en tid inte visste att de hade det och var osäkra på hur det skulle användas. Vapnet varken dödade eller lemlästade. Det byggde inte på naturvetenskap, ingenjörskonst eller våld. Det förstörde inga städer, sänkte inga ubåtar och trängde inte genom pansar på stridsvagnar. Det gjorde något mycket mer förfinat. Istället för att döda fienden kunde det tränga in i huvudet på honom. Det kunde få nazisterna att tro vad britterna ville att de skulle tro. Och därför göra vad britterna ville att de skulle göra. Tar Robertson vid MI5 hade byggt ett vapen som kunde ljuga för Hitler. Och vid andra världskrigets mest kritiska vändpunkt uppmanade han Winston Churchill att använda det. De allierades militära planläggare arbetade redan med planerna för det stora anfallet mot det naziockuperade Europa. Invasionen på dagen D, så länge emotsedd, skulle avgöra krigets utgång och båda sidor visste det. Om de allierade kunde storma över Engelska kanalen och bryta igenom tyskarnas massiva kustförsvar, känt som Atlantvallen, skulle nazisterna kanske kunna trängas tillbaka ut ur Paris och Bryssel och sen över Ren hela vägen till Berlin. Hitler var emellertid övertygad om att anfallet skulle misslyckas om bara invasionsstyrkan kunde hejdas så mycket som en dag. De allierade stridsmoral skulle rasa och det skulle dröja flera månader innan de kunde försöka sig på en ny invasion. Under den tiden kunde Hitler koncentrera sig på att slå ut Röda armén på östfronten. Det första dygnet skulle, med ett berömt uttalande av Erwin Rommel, bli den längsta dagen. Hur den dagen skulle sluta var långt ifrån säkert. Idag framstår dagen D som en monumental seger och, med facit i hand, historiskt oundviklig. På förhand såg det inte så ut. Amfibieanfall hör till de svåraste operationerna inom krigskonsten. Tyskarna hade konstruerat en mer än 8 kilometer djup dödszon utmed den franska kusten. En dödlig hinderbana med taggtråd, betong och mer än 6 miljoner minor, bakom vilken låg värn för tunga artilleripjäser, kulsprutenästen och bunkrar. Som den brittiske generalstabschefen, fältmarskalk Sir Alan Brooke, noterade i en dyster dagboksanteckning strax före dagen D. Det kan mycket väl bli hela krigets mest fruktansvärda katastrof. I kriget är ingen variabel viktigare och svårare att kontrollera än överraskningsmomentet. Om tyskarna kunde göras osäkra eller, än bättre, aktivt vilseledas beträffande var och när...